Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men de flesta av oss tänker nog inte hur oddsen är massivt emot oss när vi köper enskilda aktier. Att 4 av 10 aktier förlorar man pengar på. Eller 7 av 10 aktier kommer kanske gå plus, men de kommer inte slå en indexfond. Och det är väl en av anledningarna till varför jag älskar indexfonder så himla mycket.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 254 och titeln på dagens avsnitt är så här: investera inte i enskilda aktier eller direkt investera inte i aktier. Och jag tänker att detta är ju del 5 som är liksom fristående i vår serie som heter Just Keep Buying, som kommer från Nick Maggiulis blogg som heter Off Dollars and Data, och han har skrivit en bok med samma namn, Just Keep Buying, vilket känns mer aktuellt än någonsin nu när vi är liksom i påbörjan av en liksom björnmarknad eller en börskrasch där svenska börsen är ner 25% idag när vi skriver. När vi
pratar. Är det 11 maj?
Ja,
2022.
Precis. Mm. Och vi kommer faktiskt prata om det här att investera inte i enskilda aktier utifrån då Nick Maggiulis 2 argument. Liksom han har ett existentiellt argument och ett finansiellt. Och jag tänker ju att detta är ju liksom egentligen inget nytt. Vi skrev ju en artikel 2015 innan vi började göra YouTubes videos eller podd som hette så här: om du investerar i enskilda aktier så är du en förlorare. Så jag känner att
då drog det lite i mungipen på dig av, jag vet inte om det var genans eller om det var så, nu har jag gått av en gräns.
Nej, jag
eller
känner, vad? Nej, jag känner nu är jag 40 plus så att jag börjar väl bli lite mer slipad i kanterna. Jag känner inte att jag behöver provocera och säga att du är en förlorare, men liksom det är lite uppdaterat på den artikeln. Det har kommit ganska mycket ny forskning sedan 2015. Så att vi kommer prata en hel del om, alltså precis som vanligt så är det inte så att vi liksom, det är inte Storytel. Vi sitter inte och läser upp från Nick Maggiulis bok, utan vi tar ju avstamp. Och till exempel vi kommer prata rätt mycket om en forskare som heter Hendrik Bessenbinder, som har gjort en hel del studier på det här. Men just när det gäller det existentiella argumentet mot att investera, så kommer vi citera Nick Maggiuli rätt bra. För jag har faktiskt aldrig hört det så förfinat
som han
gör det. Mm. Och sen så vill jag också göra, liksom säga redan i början, vara tydlig med så att jag har inget emot enskilda aktieinvesteringar eller enskilda aktieinvesterare eller aktiesparare. Men jag har en grej mot stockpicking, alltså att välja ut enskilda aktier som en huvudsaklig strategi för småsparare.
Absolut.
Det är min invändning. Och liksom så här, jag har ju varit med i aktiespararna sedan 90-talet. Ångrar mig fortfarande att jag inte köpte deras när de erbjöd livstidsmedlemskap. De hade så här, för 4 000 kronor så blev du livstidsmedlem. Men då var jag typ
så här 20. Då var det mycket pengar.
Ja, då var jag 20. Då var det liksom för stor del av. Idag hade jag så här, jag tar det vilken dag som helst. Mm. Vår dotter Freja också med unga aktiesparare. Så att jag tycker så här, min tes är så här. Ja, det är helt okej att ha liksom investera i enskilda aktier som hobby. Att göra det för skojs skull och ibland för att synda. Och jag är den första att erkänna att liksom det är bara att gå in i forumet där jag liksom syndar ganska rejält i liksom en enskild aktie. Men det är liksom så här, bara man gör det ansvarigt, och sen som vi kommer att prata om, tanken är inte att man ska göra det med hela sitt sparande utan med en liten del.
Nej, jag tänker att många säkert också tänker att man gör det i sin lekhink.
Exakt, exakt. Mm. Det är det vi kommer att prata om, att liksom det är helt okej att ha en hobby man förlorar pengar på. Mm. Det är liksom, folk har hästar och hundar.
Som kostar en.
Ja, vi absolut. Har en katt och liksom, ja men trädgård. Ja, vi behöver inte gå in här på det. Sen vill jag tänkte vi skulle bara ta kort om Patreon, men här vill jag också säga så här, att i och med där vi är just nu, där vi är i maj 2022, vi har liksom det här att i vissa nischer på börsen är det totalslakt. Alltså liksom så här, blodet flyter på gatorna. Särskilt typ allt som har med tillväxt eller tech att göra. Liksom, där är det jobbigt just nu.
Mm,
och jag kan verkligen rekommendera diskussioner på forumet där man både kan få tröst om man behöver det. Men grejen är ju också att om man ska göra någonting så är det bättre i sådana här lägen att vara aggressiv. Och vi har till exempel trådar på forumet som heter okay, men hur kan man investera i en börsnedgång? Och liksom, vi hade inte med en tråd här nu som så här, saker jag inte kommer ångra att jag gjorde i en börsnedgång. Och
ja, det är liksom, superbra. Så att, i våra nyhetsbrev som du skriver ibland ju,
ja.
så får man vissa sådana trådar, sådana topptrådar. Jag älskar det. Ja. För det pratar inte du och jag så mycket.
Nej,
om, utan då kommer det liksom
ja. Himmel. Mm. Så att det där finns, där är jättemycket värde just nu i forumet. Så att det känns som man bara går in på riketsammans-forum. Sen så kan man liksom se när vi andra gör bort oss eller när vi liksom kommer med tips. Eller liksom, man kan hitta allt möjligt i forumet. Och tack till dig som hänger där och gör det möjligt såklart. Snyggt. Precis som vanligt så är detta ju liksom en serie nu som vi har kört i massor av avsnitt. Jag minns inte ens när vi hade ett sponsrat avsnitt.
Nej.
Jag tror det var innan jul, vilket är liksom nästan ett halvår sedan. Och anledningen att vi kan göra de här avsnitten där vi fördjupar oss i studier och böcker, det är ju tack vare Riketsammans-communityn. Så att det är till dig och er som sponsrar oss där och liksom gör det möjligt för oss att lägga den här tiden vecka efter vecka på lite längre avsnitt. Stort tack. Och sen naturligtvis så tänker jag att det behöver inte bara vara liksom att man sponsrar med välgörenhet för att man gillar att lyssna på oss liksom någon timme i veckan. Utan tanken är ju naturligtvis att du ska få tillbaka värde. Vi kommer ha ett fika tillsammans, alltså vi har sådana digitala träffar. Vi har varje onsdag har vi en träff, en trefika, men sen har vi så här tematräffar. Om allt möjligt. Planera det nu. Vi kommer faktiskt få en gäst från civilförsvars, liksom som jobbar inom civilförsvaret.
Ja, det är jättespännande.
Vi kommer att prata. Vi kommer ha ett så här off-topic och ytterligare om kaffe. Ska vi ha
det kommer
en...
jag att vara med på.
Ja, men naturligtvis vi bjuder in fondförvaltare. Jag jobbar på att få tillbaka Erik Strand som investerar mycket guld.
Ja, för han är ju rolig. I dessa tider vill man höra vad han har att säga.
Exakt, exakt, exakt.
Som bra för... där.
Ja, och vi kom ut med ett tips på en fond där man kunde köpa en analys och lite så att det är blandat konkreta tips till liksom off-topic-grejer som kaffe eller civilförsvaret till väldigt kontextuella ämnen som hur funkar en indexfond i kulisserna.
Hur kommer man nu in i vårt Patreon-community?
Det går man in patreon.com/rikatillsammans eller länk, det finns alltid nästan en länk i beskrivningen. Så
yeah.
kan man också patreon.com/rikatillsammans. Och man väljer själv vilken nivå. Så är man student så jag tror att det var någon som sponsrar på så här 11 kronor i månaden. Och sen de flesta ligger på 75 kronor ex moms. Liksom. Så att det är det som... Så att tack, det är inget vi tar för givet. Vi är väldigt uppskattade.
Mm.
Jag tänkte också för att innan vi hoppar in, va, inte investera i enskilda aktier, så är det ett kapitel i boken då som han döper till. Då Nick Matula som heter så här, think like an owner and buy income producing assets. För att vi har ju pratat om de 10 tidigare kapitlen i de förra avsnitten och då är poängen så här, just keep buying liksom. Men vad är det man ska köpa? Jo men köp, då säger han så här, köp tillgångar som ökar din inkomst, tänk som en ägare och use your money to buy income producing assets. Och jag tänkte inte vi ska, jag tror vi bara ska lägga 2-3 minuter på det här. Men han börjar, jag vet att du gillar historier.
Det gör jag.
Ja. Mm. Så att här är till dig Caroline och alla er andra som ligger. Då berättar han inledaren kapitlet med en känd judo, en av världens bästa judotränare som heter Wally J. Och det roliga med Old Jay var att han liksom tränade sjukt många som blev väldigt, väldigt duktiga på judo. Medan han själv tävlade aldrig i judo, utan han tävlade i jiu-jitsu. Men då liksom, du kan läsa vad han sa i en intervju.
The biggest mistake is for an instructor to teach exactly the way he was taught. Once a teacher said to me, all of my boys fight like me. Then we got on the mat. Not one of his students could beat one of mine. Not one. So I told him that he had to individualize his instruction.
Ja.
Ja.
Och vad han menade med det här, du kan inte liksom lära ut liksom så här en metod. Det finns inte en metod att tjäna pengar på börsen. Det finns inte en metod att träna ljud. Det finns många olika. Och någonting liksom som passar en person behöver inte alls passa en annan. Som till exempel liksom om vi tar kampsport där det blir väldigt tydligt. Väger jag 110 kilo och är 2 meter lång, då kan jag göra andra saker än någon, än liksom en tjej som är 1,60 lång och väger 60 kilo.
Mm.
Det går inte att träna de två på samma sätt. Det går inte att ge samma strategi till folk som har olika risktolerans eller riskpreferens.
Nej.
Eller liksom liknande. Och då handlade det om att bygga ihop sitt sparande på ett sådant sätt som passar en själv. Och då pratar, då delar han upp det lite, gör lite som Lysa faktiskt, att han delar upp det i de naturligt avkastande tillgångarna. Så aktier, då som att du äger en andel i ett företag som ger naturlig avkastning i form av utdelning av vinsten. Räntor som ger dig en ränta där du lånar ut pengar, bankkonto, mark, skog, fastigheter, onoterade bolag, eget företag. Och den individuella mixen där kommer ju alltid vara, eller mixen av de här tillgångarna kommer ju alltid vara individuell, beroende på liksom intresse och tid och risktolerans och mängden pengar etc. Och där kan man väl liksom säga som att genomsnitt, det som jag tyckte var så här relevant för någon som lyssnar är så här, okej, över tid kan man räkna aktier 8% avkastning ungefär, stor svängningar kan gå ner minus 50% som vi ser nu, räntor 2-3%, bankkonto 0-1, skog kanske 2-5-6%, fastigheter också där någonstans runt 5-7%, onoterade bolag klurigt kan ge, det skulle jag säga bland erket kan det högsta avkastningen mellan 15-20%. Men å andra sidan så kan det ju vara så att av 10 onoterade bolag så kommer 9, tror jag så någon studie, att 11% av dina investeringar i onoterade bolag kommer gå hem.
Mm.
Resten kommer du förlora pengar på, men den här tionde kommer vara så oproportionerligt mycket avkastning att den täcker alla de andra.
Ja.
Och sen eget bolag, så skojar han, för det visste jag faktiskt inte, han sa så att manualen till att driva en Subway-restaurang är 800 sidor. Och det är bara liksom att driva en ganska liten Subway-franchise.
Ja, jag bara behövde tänka så, är det mycket eller lite?
Ja,
eller?
Det är ganska mycket. Det är,
ja,
bara
det är väl ganska mycket, det är detaljstyrt.
Ja, och tänk, känns det som. Ja, och tänk då ett eget företag där du inte får saker serverat.
Nej, precis. Ja.
Så att jag tänker vi har tagit upp det i tidigare avsnitt, men alltså alla de här har sina fördelar och nackdelar, och är man inte intresserad så är liksom, då är det aktier och räntor. Liksom, eller till mig när vi har förenklat det i det mesta har vi sagt aktier som liksom, global indexfond och sen bankkonto.
Mm.
Man behöver inte göra det svårt så. Och sen tillgångar då som inte ger någon naturlig avkastning, konst, vin, guld, krypto etc. Saker lite att hålla sig undan. Mellor har bara som en väldigt liten del.
Yeah.
Ja. Så att detta var typ kapitel 1, liksom ett av kapitlen i hans boken. Så nu tänkte jag att vi skulle prata om det som dagens avsnitt ska handla om. Don't buy individual stocks. Ska du läsa vad han...
Yeah.
Detta är sammanfattningen kan man säga av kapitlet.
Buying individual stocks and expecting to outperform is like flipping a coin. You might succeed, but even if you do, how do you know it wasn't just luck?
Och vi har ju pratat om det här i många avsnitt, till exempel vi har pratat om the paradox of skill, vi har pratat om det liksom i andra avsnitt. Så att det blir lite repetition, lite nytt, liksom framförallt det existentiella argumentet.
Mm.
Så att detta är ett sånt avsnitt, Karo, du kommer få läsa ganska mycket.
Yeah.
Så varsågod.
Då säger han så här, battling emotions is just the tip of the stock picking iceberg. I know because I used to pick stocks years ago as well. In addition to the emotional difficulties, you also have to deal with periods of underperformance and the possibility that you don't actually have any stockpicking skill.
Ja, och detta tänker jag så här, många av oss som investerar i indexfonder, som rekommenderar indexfonder idag, skulle jag säga så här, majoriteten har en bakgrund i stockpicking. Jag har gjort det, liksom de flesta som har sparat länge. Vi går att vara passiva utifrån ett aktivt val. Och det jag gillar, vi har haft upp detta när vi bjöd in Caspian, vår kompis, då pratade vi om den här midwit-memen. Att när man är helt total nybörjare och så brukar man då få liksom rådet med köp indexfonder.
Mm.
Sen passerar man liksom så här, nej men nu har jag levlat och så jag är ändå intresserad och indexfonder är tråkigt och sånt. Och så ska man börja stockpicka. Och sen efter liksom 10-15 år när marknaden liksom bevisat att så här, det är väldigt svårt med stockpicking, så är man tillbaka på indexfonder. Men man är tillbaka på indexfonder av helt andra anledningar än när man började med indexfonder i början av sin karriär.
Ja, det är till och med så att man kanske inte ens var på indexfonder från början. Nej. Man köpte någon aktie.
Ja, det beror på hur, hur
man kom in,
i det. Men, liksom.
Absolut, ja. Ja, men så kan det vara.
Och just detta med att det är emotionellt, det är ju verkligen så här, gå in på forumet, liksom, lyssnar du på detta avsnittet till framtiden, så du kan gå in i forumet och söka så här, trådar maj 2022, mm. så kan du se hur mycket som handlar om så här, ekonomisk oro. Jag själv, liksom så här, den enskilda aktien som vi har gått in i, -70%. Liksom i år. Känns skitjobbigt.
Liksom. Jag har inte ens kollat vad mina Tesla ligger på nu.
Ja.
Det spelar inte så stor roll för mig.
Ja. Så att Nick fortsätter.
Yeah. As a result, I've since given up picking individual stocks and I recommend that you do the same. But my reasoning for why you shouldn't pick individual stocks has evolved over time. Originally, I gave up on buying individual stocks because of what I will call the financial argument. It's a good argument and one you may have heard before, but it pales in comparison to the existential argument against stock picking.
Ja. Och
jag tänker pales in comparison.
Ja.
Bleknar i jämförelse. Ja. Detta ska bli intressant.
Ja. Precis. Så att jag tänker vi börjar med den finansiella motiveringen till varför inte köpa individuella eller enskilda aktier.
Mm. Då skriver han så här, the traditional argument against stock picking, the financial argument, is one that has been around for decades. It goes as follows. Since most people, even the professionals, can't beat a broad index of companies, you shouldn't bother trying.
Ja, och där finns det en hel mängd liksom, studier. Jag tänkte vi ska ta några nedslag. Till exempel Laurent Barras gjorde ju en studie 2010 som konstaterade att han tittade på fonder, fondförvaltare över 30
aktiva
år. Ja, de tittar på alla fonder.
Alla fonder.
Över 2000 fonder mellan 1986 och 2006 och konstaterade att 74% går som index, 24% slår inte index och bara 0,6% slår index. Så att det vill säga 6 av 1000 fondförvaltare som är professionella, som har hela team, har analytiker, alla verktyg, det är de som slår index.
0,6%.
Yeah. Så precis, så att när folk frågar mig ibland så här, men jag säger du att det inte går att slå index? Jo, jag säger så här, enskilda år är det ganska enkelt att slå index. Men om du tittar över en längre tidsperiod, som 5 eller 10 eller 20 år, då är det väldigt, väldigt svårt. Och det men låt oss titta på studien. Så att det går att slå index, liksom som sagt 6 av 1000 kommer att göra det. Men hur ska jag i förväg, om vi skulle ta in liksom rada upp 1000 fondförvaltare, hur ska du och jag välja ut de här 6 stycken som kommer att slå index i förväg? Ja, alltså det är större sannolikhet att vi kommer att välja någon som inte gör det.
Ja.
Liksom. En annan som har tillkommit de senaste åren som
i studier menar du?
Ja, det är inte så mycket studier utan det är snarare en rapport.
Mm.
Det är något som heter SPIVA som är S&P, alltså som är de här Standard & Poor's, de som är S&P 500 och kanske de flesta har talat om, alltså de 500 största bolagen på amerikanska börsen. Så det är ett bolag som heter Standard & Poor's Och de gör ju olika sådana här då, liksom index eller korgar, eller de följer som på alla nordiska bolag eller alla amerikanska bolag eller alla europeiska bolag. Så de har en massa index. Och vad de gör löpande är att de jämför då alla aktivt, eller de jämför liksom alla de här aktivt förvaltade fonderna med de här olika indexen som de tar fram. Och då kan man då bara googla Spiva, och så har de liksom så här väldigt liksom illustrerade liksom rapporter. Och tittar man till exempel på fonder då, och här jämför de äpplen med äpplen, för det är också viktigt, för det är väldigt lätt att göra bort sig att man jämför fel index med fel fond. Och jag tror jag läste någon studie att 25% av alla fonder har felaktig jämförelsefond. Det är liksom så här klassiskt sätt att, liksom, att fuska. Men då konstaterar de till exempel, om vi tittar på amerikanska fonder bara de senaste 10 åren, så har 83% av alla large cap-fonder, alltså fonder som är inriktade mot stora företag på den amerikanska börsen, har underpresterat mot en indexfond på S&P 500. Så det vill säga, det är bara 17% som över en 10-årsperiod slår index. Tittar vi på Europa så är det ungefär samma siffror. 83% har inte slagit ett S&P Europe 350-index. 17% har slagit det. Och här kan man ju säga så här att de här siffrorna går ner för varje år man lägger på. Tittar man på ett år så är det ungefär 70% och sen ökar det från 70% upp till liksom 90%.
Ja, för varje år man tittar i den här rapporten eller vad man säger.
Och vissa
flera är det som inte slår in.
Ja, precis. Och sen kan man kolla på Nordics, det var ungefär samma. Och tittar man på vissa regioner, som tror var Chile eller Nederländerna, då är det ingen aktivt förvaltad fond som har slagit liksom index. Så att oavsett om det är 83, 85 eller 90, alltså skitsamma, det är inte 50-50. Och det är inte så att vissa marknader slår det, utan detta är liksom typiskt liksom en trend.
Mm.
Och tittar man på småsparare så finns det massa studier som visar också att småsparare är generellt sämre än professionella fondförvaltare. Vi hade en intervju i ett avsnitt där vi intervjuade den här professorn Laurent Barra som hade gjort den här studien. Och då sa han så här, ja, en hel del fondförvaltare genererar alfa, det vill säga överavkastning mot index, men den försvinner i avgifterna.
Ja,
alltså att
precis,
den kommer inte till oss, till oss spara till godo för att den försvinner. Så att kan man säga så här, är det skillnad på proffs och småsparare? Ja, det är det. Proffsen tjänar pengar på småspararnas bekostnad. Men jag som småsparare, även om jag säger så här, men vet du vad, jag spelar inte poker vid bordet, jag ger mina pengar till dig som pokerförvaltare eller pokerspelare, så kommer jag inte få någon mer avkastning för att den hamnar i fondförvaltarnas egna fickor i form av avgifterna. Mm. Så att då kan man utgå från att om detta gäller för proffs så är det ännu värre siffror för småsparare, eftersom proffsen ändå genererar alfa.
Mm. Hur stort är det alfat nu då?
Jag minns inte, men jag tror det var typ 1%. Ja, fast det är ändå ganska mycket över tid. Men det kommer inte, liksom, det försvinner i fondavgifterna.
Mm.
Och jag skulle säga att en av de större studierna, nu har vi lämnat Nick. Boken. Så att nu är vi liksom och härjar på andra ställen. Du har en av de mest största, eller vad ska man säga, mest kända studierna på senare tid, skulle jag säga, är av den här Henrik Bessenbinder som är på VP Carey School of Business på Arizona State. Och han ställde sig den här frågan: do stocks outperform treasury bills? Det vill säga, är aktier en bättre investering än räntepapper? Alltså så här typ, inte bankkonto med insättningsgaranti, för där finns det alltid en spärr hur mycket pengar du kan lägga, så då försvinner det som alternativ. Det är faktiskt en av fördelarna vi småsparare kan ha, att vi kan idag få samma avkastning som en räntefond helt utan risk, men det är upp till typ 1 miljon kronor. Mm. Men en stiftelse eller en fondförvaltare kan liksom inte gå och sätta 100 miljoner på ett bankkonto med insättningsgaranti. Nej. Så att då måste man jämföra med statsräntor, då är det så här T-bills eller statsskuldväxlar.
Yeah.
Och denna släppte han 2018, och då konstaterade han att 4% av alla aktier på den amerikanska börsen förklarar hela uppgången av aktiemarknaden mellan 1926 och 2018.
Okej. Okay. Men det är alltså i olika aktier i olika år då, eller?
Ja, ja, precis. Men det är att fast totalt summerar de så är det mindre än 4% av alla aktier som förklarar hela uppgången.
Ja, jag förstår. Det, för det, man blir annars så. Vilka aktier är det? För, det, ja, men, för då låter det som att det är samma.
Ja, men det är i princip samma. Men,
nej,
jo.
Du säger inte detta. Jo. Okej, vilka är det?
Ja, men vi kommer till det. Jag kommer ta några exempel.
Här kommer exemplet.
Om vi tar 5 företag står för 10% av hela uppgången. Är med? Så 5 enskilda aktier. Exxon Mobil, oljebolag, Apple, Microsoft, General Electric och IBM. Så de 5 aktierna har stått för 10% av all uppgång liksom mellan 1926 och 2018.
Gör komponenter eller vad är det?
Ja, de gör datorer och servrar och underhåll och programvara. Alltså de är ganska stort bolag. Ska vi fortsätta?
Jag vill nästan pausa, men vi fortsätter.
Nej, men fortsätter. Du vill pausa, säg.
Jo, men då kan man titta på dem och se vad det är egentligen som har hänt de här senaste då, 80 åren ju.
Ja.
Och 90. Så tänker man så, vad kommer hända de kommande? Och det har man inte någon aning om.
Nej, vi kommer till det.
Det är också lite jobbigt. Ja, men annars hade man bara kunnat...
Häng kvar.
Ja.
Så att du kan läsa lite vad Bessenbinder skriver.
Ja, the results also help to explain why active strategies, which tend to be poorly diversified, most often underperform. Says Bessenbinder, who found... that the largest returns come from very few stocks overall, just 86 stocks
av 26,168 aktier
have accounted for the 16 trillion in wealth create $16 trillion in wealth creation, half of the stock market total over the past 90 years. All of the wealth creation can be attributed to the collectively matched one month. Nej, vänta, vad skriver jag? Vad säger jag? Var var jag någonstans? All of the wealth creation can be attributed to the 1,000 top performing stocks, while the remaining 96% of stocks collectively matched one month T-bills.
Ja.
Och vad betyder nu detta?
Okej, så 86 aktier av 26, han har undersökt 26,168 aktier mellan då, vad var det, 1926 och 2018. Då i det datasättet så fanns det 26 000 aktier. Av de här 26 000 aktierna så 86 aktier stod för hälften av all värdeökning. 1000 aktier, tror jag det var 967 eller något sånt här, stod för 100%. Så 967 aktier av de här 26 168 är liksom de som gjorde vinst. Resten av de här aktierna, 96%, alltså då 25 000 aktierna, slog inte den här T-bills, alltså statslåneräntepapperna.
Mm.
Är med? Och han säger att detta är en liksom anledningen till varför liksom de flesta aktiva strategier liksom underpresterar mot index. Är med?
Hur mycket gjorde nu sådana T-bills? Alltså vad var deras...
Ja, det ska ju ungefär 2% per år.
2% per år.
Precis, men då har du ju inte tagit någon risk, för då har du amerikanska staten som säger garant, medan du har ingen säkerhet i aktier.
Nej.
Ja.
Då fortsätter vi. The degree to which stock market wealth creation is concentrated in a few top performing firms has increased over time and was particularly strong during the most recent 3 years, 2018 to 2020. When 5 firms accounted for 22% of net wealth creation. These results should be of interest to any long-term investor assessing the relative merits of broad diversification versus narrow portfolio selection.
Mm. Så att liksom vad han säger är att det blir dessutom färre och färre bolag som står för större och större andel av vinsten. Att nu på senare tid så har det ju varit mycket techbolagen, till exempel Apple och Google, Microsoft etc. som står för hela uppgången. Så att vi går mer och mer mot en sån här vinnaren tar allt. Men det är väldigt svårt att liksom, som vi kommer prata mer om, veta vilka är de här vinnarna. För att om du då ska köpa aktier så är det ju liksom så här, köper du 100 aktier så 96 av dem kommer inte slå räntor. Och det är bara de där 4. Och då ska du ju säga att du idag har en portfölj med 10 aktier. Alltså det är ju sjukt mycket som ska till för att du ska fånga de här just 4.
Ja, verkligen.
Så.
Men varför är det en tendens, om jag bara får fråga kring varför de blir färre och färre, de stora? Är det liksom att de köper upp den kunskapen som de behöver i sitt företag, så de bara liksom de har kunskapen och förmågan finansiellt att ackumulera in den kunskapen de behöver för att växa och liksom evolvera?
Men jag vet inte, alltså jag kan ju bara spekulera, men jag skulle säga, min upplevelse är ju att, alltså vissa pratar om den här exponentiella utvecklingen, att saker bara accelererar och går fortare och fortare, så att det blir liksom så här att skulle du för 50 år sedan göra en global produkt, så tog det liksom en global lansering, så tog det ganska lång tid och det kostade mycket pengar. Har du en bra tjänst idag, så kan du ju liksom lansera den globalt i princip från dag ett via då till exempel internet. Så att det är därför jag tror till exempel att många av de här techbolagen har ju liksom kunnat liksom rulla ut globalt och få en mycket, mycket större marknad. Liksom. Sen kan man ju motsatsen mot det där, då kommer vi in på till exempel så här Nassim Taleb som pratar om det här med anti-fragile, som vi pratade om i något avsnitt, att liksom när saker sen blir för stora så tenderar de ju brytas ner i sina beståndsdelar. Alltså att ju större du blir, liksom desto mindre flexibel är man. Och du vet, lagstiftningen ut, till exempel i EU håller man ju på att man vill liksom ställa massa krav på de här techbolagen. Så att jag vet inte, men jag skulle säga att det handlar om hastighet. Att saker går mycket fortare idag än vad de har gjort förut. Och att det är mer en globalisering rädd värld. Men om vi hoppar tillbaka.
Yeah.
För några år sedan så gjordes där ett amerikanskt fondbolag som heter Blackstar Funds. Gjorde en studie eller en rapport som kan heta The Capitalism Distribution. Och denna grafen har jag studerat från Meb Faber, som är en sån här också aktiebloggare i USA. Han är dessutom fondförvaltare. Och de har då plockat fram, de undersökte alla amerikanska bolag mellan 1983 och 2006, alltså så liknande. Och då konstaterade de att 20% av alla bolag, eller 20% av alla aktier, förlorade 75% eller mer av sitt värde. Så att 1 av 5 aktier förlorade 75% eller mer av värdet. 39% av alla aktier gick back. Ja. Så att 4 av 10 förlorade man pengar på. Och 20% var signifikant vinnare. Så du hade liksom 20% som var signifikanta vinnare och 20% som var signifikanta förlorare. Liksom. Men det intressanta är ju inte bara att jämföra så här, okay, tjänade du pengar, var du en vinnare eller inte, utan det intressanta var ju att titta hur stod de sig mot indexet de ingick i. Alltså hur går de mot ett så här amerikanskt Russell 3000-index? Så till exempel S&P 500 har ju bara 500 aktier i sig, men Russell 3000 har 3000 aktier. Ja. Och samma tidsperiod, 83-2006, och då konstaterade man att 64% av alla aktier hade lägre totalavkastning än index. Så investerade du i en indexfond för Russell 3000, så hade du bättre avkastning än 6 av 10 aktier i indexet. 36% var bara de som slog index. Det blir naturligt, om 64 inte slår, då är det 36 som slår. 6% överpresterade dramatiskt, det vill säga 500% eller mer under den här perioden. Så lite i linje med Bess & Binders 4%. Och tittar man sen på årlig avkastning, så sen om vi tittar på en annan studie, så Bess & Binder gjorde om sin studie från 2018 på amerikanska aktier, så gjorde han om den 2020 på globala aktier. Så, och då tittar han, istället för 26 000 amerikanska aktier, så la han till ungefär 40 000 globala aktier. Så han tittar totalt på 63 105 aktier från 42 länder över 30 år, det vill säga januari 1990 till och med juni 2020.
Mm.
Och fördelning av hela vinsten, de 5 bolagen stod för 11% av hela värdeökningen i hela aktieperioden. Och det var då Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet och Tencent.
Mm.
Och topp 1,5% av bolagen, 947, stod för 100% av uppgången. Så att på den globala aktiemarknaden är det ännu värre. Så här har vi alltså 1000 bolag av 63 000 bolag som stod för hela värdeökningen då ovanför statslånepapper, alltså statsskuldväxlar eller en räntefond. Och då konstaterar han också att mer än hälften av alla aktier, 56% i USA och 61% globalt, slog inte räntepapper. Alltså vi pratar inte att de inte slog sitt index, vi pratar om att de inte slog räntepapper.
Nej, jag håller hela tiden det jag tänker, 2% alltså.
Ja. Och
man
ska tänka
kan
risk,
tro så att de är värdelösa då, men jag tänker att de nog inte är. Men,
nej, men tänk att du har fått, tänk så här, du har tagit på dig en massa risk som du inte har fått betalt för. Du kunde ha haft så här, jag lånar ut mina pengar till svenska staten, den enda gången jag inte får tillbaka det som staten har sagt. Det är om svenska staten går i konkurs.
Ja.
Alltså det är i princip risk. Det är därför man pratar om riskfria räntan.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och här har du tagit massor av risk för att få en sämre avkastning än den riskfria räntan.
Ja.
Och hälften av alla aktier slår inte den riskfria räntan.
Nej.
Vilket är liksom supersvårt. Liksom. Så att detta är väl kanske en av de viktigare, liksom så här, jobbiga slidesen för den som sparar i enskilda aktier. För att om vi sammanfattar då Nick, Blackstar, Bess & Binder och alla de här i några slags tumregler, så kommer det vara så här, 4 av 10 aktier kommer du förlora pengar på. Okej?
Mm.
Så 4 av 10 kommer du gå back på. 7 av 10 kommer du gå plus på. Men du kommer förlora mot index.
Mm.
Är du med? Så att du kommer gå plus, men du kommer liksom förlora mot index. 2 av 10 aktier kommer förlora 75% eller mer av sitt värde. 2 av 10 aktier står för hela uppgången. Så att 8 av dem kommer liksom inte ge någonting. 4 av 100 aktier slår sitt index med mer än 500%. Och 5 av 10 aktier kommer försvinna och dö inom 10 år.
Hälften.
Alltså. Hälften av alla aktier avnoteras eller liksom dör, går i konkurs.
På annat sätt.
Försvinner inom 10 år. Så de kan försvinna antingen genom utköp eller att de liksom avnoteras, de blir inte lönsamma eller köps upp.
Mm.
Men det är liksom inget gott betyg. Och och detta är också helt perverst. Det vanligaste resultatet för en aktie, om någon frågat mig så här, Jan, eller vi kan ställa den frågan till dig som lyssnar. Så här, vad är det vanligaste avkastningen för en aktie? Om man tittar över 30 år globalt eller i USA. Vad är liksom det, om vi skulle säga så här, vi har en massa liksom lådor, så säger vi så här, +8, +7, +10%. Vad är det vanligaste liksom totalavkastningen för en aktie?
Ja, du alltså vet, man ju tänker ju så att det borde vara så 8%.
Ja, men eller hur? Man tänker som en indexfond.
Ja. Nej.
Det vanligaste utfallet för en enskild aktie är -100%.
Vänta, att den förlorar hela sitt värde.
Ja, det vanligaste utfallet. Om man tittar på
så många så blir det ju det vanligaste.
Ja, och det är att de liksom, om hälften av aktierna dör innan de försvinner från börsen inom 10 år. Då är det ju inte så konstigt att det vanligaste utfallet kommer att vara -100%.
Nej.
Men det tänker man inte på, att det vanligaste, liksom så här, att det som är förmodligen mest sannolikt med en aktie över tid är att du kommer att förlora alla pengar på den.
Mm.
Alltså det är ju helt bizarrt. Och så här, du vet, efterhand så jag kan rada upp en hel massa sådana aktier som jag, så här, Flyme och Northland Resources och liksom, du vet, Icon Media Lab, alltså massor av sådana Sting Networks som var superbra, ända tills de inte var superbra.
Ja, alltså från en investerares syn så vill man inte ha det.
Nej.
Nej. Det vill man inte.
Det är helt sjukt. Helt sjukt faktiskt. Mm. När man tittar på det så här statistiskt. Liksom. Och jag tänker också så här, lite apropå forumet. Så jag startade en tråd här för några dagar sedan som heter så här: missade du ny teknik X-tåget för 3 år sedan? ingen fara, din indexfond har nu gått bättre. För att jag hör, du vet så här, vi pratar ju alltid så här ångerns tempel. Alltså, ja. Jag skulle köpt ny teknikaktie, eller jag skulle köpt den här fonden, eller jag skulle köpt den här...
Du skulle lagt mer pengar.
Ja, du vet, man hör alltid så här, du vet, detta är fonderna du skulle ha ägt. Du vet, det kommer alltid i media. Mm. Och sen, jag är så här, köp inte branschfonder, har jag sagt hur länge som helst. Och så blir det, bara gå tillbaka till forumet så här 2018. Alltså, det var till exempel ny teknik, var med i varenda portfölj. Jag kommer ihåg, jag har inte inspelat rådgivningssamtal där de tyckte, Swedbank tyckte att jag skulle lägga 50% i Swedbank, Robo, ny teknik. Liksom. Men, lite så här, nu blir jag väl lite så här gubbe. Nej, jag ska inte vara med.
Men du, Jan, du är ingen gubbe. Bara var nu.
Ja,
jag är 40, det betyder inte att du är gubbe. Du behöver inte gå in i den identiteten.
Nej, men jag gillar det. Jag gillar det. Mm. Och så att då är det ändå lite gammal äldst. Att, så nu har jag bara liksom i den tråden tagit några sådana här. Så till exempel om vi tar en TIN ny teknik versus då Länsförsäkringar global index. Ja, om man köpte den när TIN Ny Teknik startade, så var TIN Ny Teknik liksom överpresterade massivt under 2021. Det kanske till och med 3 gånger bättre än Länsförsäkringar global index. Tittar vi idag, måndag 9 maj, eller i förrgår, så är Länsförsäkringar global index nära förbi. Så det var stor uppgång, stor nedgång. Och detta tenderar att hända alltid.
Ja, och Länsförsäkringarnas, den globala, den har ju bara liksom
Den tuffar på, den är skittråkig. Det är ja, detta
jag tänker inte att den är tråkig, jag tänker att den är liksom en sån har, eller vad heter den, sköldpadda, ja. Liksom, eller vad man säger.
Ja, ja men precis, som i den, haren eller sköldpadda.
Stadig och
ja, den bara tuffar.
Långsam liksom.
Och här blir det återigen så här, Länsförsäkringar global, 1600 bolag runt om i världen. Och det är liksom, egentligen gillar vi ju liksom en fondrobot ännu bättre, för det är kanske 10 000 bolag som är ännu bredare. Men det är svårt att göra grafer med den tyvärr. Så att jag fuskar lite och använder Avanza där det är väldigt enkelt. Och så bara att trycka så här, jämför den och den fonden, så får man liksom graf. Ja, så att om du köpte, liksom om du innan ångrat dig att du inte köpte till ny teknik, så behöver du inte ångra dig. Utan Länsförsäkring global for the win. Om vi tar Spiltan investmentbolag versus LF global index de senaste 5 åren. Samma sak där. Spiltan investmentbolag har i perioder överpresterat totalt mot Länsförsäkringar. Men idag på 5-årsperspektiv, om du hade satt 100 kronor i Spiltan investmentbolag eller 100 kronor i Länsförsäkringar global, så är du idag liksom same same. Länsförsäkringar 74%, Spiltan 72% avkastning. Tittar vi på en sån här som var superkänd i USA, eller liksom på aktiemarknaden, ARK.
Ja, men som du har pratat lite om, för det är någon kvinna som
Kathy
är...
Kathy Woods, ja. ARK som Innovation, som var så här, ja men du vet, det är så här 5 disruption-trender. Det är så här automation, robotar, genmanipulering, krypto.
Är det inte energi eller
något? Ja, energi eller något sånt också. Ja. Det är så här 5 megatrender. Du vet, hon investerade i det. När det var som topp så var det typ så här, det gav 7 gånger pengarna mot Länsförsäkringar global. Så att la du 100 kronor i Länsförsäkringar global då när hon startade 2017 och eller i hennes fond, så 2021 så hade du liksom 3 gånger, eller vänta, nu måste jag bara tänka här. Ja, grafen är konstig. Ja, men du hade 5 gånger mer i hennes fond. Medans idag då, om vi tittar, så är hennes fond 69% avkastning, Länsförsäkringar 78% avkastning.
Och det, jo, men vänta, är det på senare tid som alla de här har gått ner så mycket, eller hur är det nu?
Ja,
nu är vi ju inne i någon björnmarknad.
Ja, precis, vi har haft en sektorrotation liksom, från tillväxt kan man säga. Så att vi har haft en börskrasch.
När började det gå ner? Jag måste kolla.
I början av året. I början av 2022.
Ja, alltså det är inte så lång tid egentligen. Alltså jag känner mig helt desperat när du visar de här graferna. Jag tänker så här, det kan inte vara... Det måste vara liksom nu den här korta perioden vi pratar om. Och alltså, det är klart att... Och jag har gillat ARK Innovation. För jag älskar sådana megatrender. Och jag tänker alltid på hur framtiden ser ut och vad som ska komma. Det är liksom en sån...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är mitt opium, John.
Ja, jag vet. Men detta är, alltså grejen är så att...
Skitjobbigt att du visar detta.
Ja, nej, men, fast jag upplever så här att liksom detta är det. Alltså jag har tänkt att detta skulle vara en tröst. Att,
jo, men det kan det vara, men det kan också vara så lite nedslående.
Ja.
Tänker jag, för att... ja, speciellt Arc Innovation.
Ja. Nej, men jag menar, och det går trender i det här. Alltså, du vet, hade vi tittat 2008... Ish, ja, då hette bolagen till exempel Northland Resources, var superpopulärt. För 2015, då hade vi en sån här graf på fingerprint cards. Nu har vi liksom haft en sån här uppgång, jag tror på SBB, samhällsbyggnadsbolaget, superpopulärt. Jag tror så här 200 000 aktieägare bara på Avanza. Är med, så här, en av de mest populära, ger månadsutdelning. Liksom under 2021 gick ju som tåget liksom 5 gånger mot index i avkastning. Men medan som du tar SBB mot, från start mot LF Global Index, återigen länsförsäkringar är förbi.
Mm.
Och jag menar de här uppgångarna och fallen, de kommer liksom så här, det går mode i de här. Och det är väl det jag försöker säga. Att, och om, nu kommer vi säkert, om jag skulle gissa, ha mode i värdebolag. Det var mer än 10 år sedan vi hade mode i värdebolag, och de har ju hållit upp nu i den här kraschen. Och sen så kommer det gå ur tiden och så blir det något annat. Och det är där jag menar liksom så här, att liksom den breda indexfonden är liksom, över tid så är det den som kommer vinna. Och framförallt så blir det alltid orättvist, för att indexfonden jämförs ju alltid mot det som gick bra på sistone.
Ja, så är det ju.
Och sen kommer också vän av ordning hävda så här, ja men du vet, vi gick ut ur SBB, eller vi gick ur innan Robur Ny Teknik, innan den kraschade. Ja visst finns det de människorna, men om du tittar på antalet ägare på Avanza, så tenderar de inte att minska innan aktien eller tillgången faller i värde.
Mm.
Utan man hoppar på det när det är populärt, och sen stannar man kvar hela liksom nedgången. Så att Och samma sak, vi har ju vårt VAD också med aktiva fondförvaltare för 5 år sedan. Vi sa så här, ja, men er fond som är så här aktiv, global, liksom vi ska välja ut liksom vinnarna. Mm. De har 30 bolag som de undersöker, besöker etc. Så tittar vi så här 4,5 år in, så ligger vi på 74%, de på 65%. Extremt.
När är det nu, i september i år eller?
Nej, med februari 2023. 11 februari.
Ja, för då finns det ändå tid kvar att komma ur den här...
Precis, men om vi tittar på de här senaste 5 åren, i vissa perioder har de överpresterat, i andra inte.
Ja.
Men supersvårt. Alltså det är liksom så här tillbaka, det handlar inte om att bara haha, skadeglad in. Det visar ju på hur extremt svårt detta är.
Mm.
Även för professionella liksom förvaltare. Så att om vi hoppar tillbaka till Bessenbinder.
Ja. Då skriver han så här: The results presented here reaffirm the importance of portfolio diversification, particularly for those investors who view performance in terms of the mean and variance of portfolio returns. In addition to the points made in a typical textbook analysis, the results here focus attention on the possibility that poorly diversified portfolios will underperform because they omit the relatively few stocks that generate large positive returns. Mm.
Så problemet är liksom att får du inte med de här få aktierna som står för hela uppgången, så kommer hela din portfölj underprestera. Det är mer sannolikt att du inte får med en av de här vinnarna än att du får med den.
Mm.
Liksom. Mm. Och jag vet inte om jag har med det liksom här, men om man tittar på de som var liksom drivarna till exempel på 50-talet eller på 20-talet, då var det liksom så här jättestora järnvägsbolag som drog upp börsen. Men det är ju liksom få järnvägsbolag som drog börsen på 50-talet, för då var det mycket liksom oljebolag och den typen. Tittar du på 90-talet och framåt, så har det ju typiskt varit techbolag som har drivit, så att liksom inget varar för alltid heller. Nej. Så att du säger så här, jag har haft med Apple. Ja, det är väl superbra att du har haft med Apple och Microsoft. Men har du med det som kommer att driva de kommande 10 åren?
Alltså, jag blir ju helt snurrig av sånt här, för att jag börjar verkligen tänka så på vart utvecklingen är på väg. Du vet att jag älskar sånt. Ja. Och när du presenterar sånt här så blir jag helt snurrig, så jag nästan måste ta en paus. Alltså. Det är både jobbigt och spännande.
Yes.
Jag tänker ju inte lite annorlunda än du. Nu har du ju liksom spararens väl i fokus här, och vad man ska ha i sin portfölj. Jag bara snurrar iväg i huvudet på dels vad som kommer komma och dels vad som har varit. Och du vet, det är skitjobbigt. Det är skitjobbigt.
Ja, och det kan man...
Men samtidigt så är det en tröst faktiskt. Jag kan ju lägga mina pengar i indexfond och säga klar.
Så kan man roa sig med det.
Man kan roa sig med utvecklingen i sin lekhink.
Ja, men exakt. Och om vi kommer in på det här med hälften av alla bolag som dör, så skriver Bessenbein också så här.
Of the 28,853 companies that traded on US markets since 1950, 22,469, 78%, died by 2009. In fact, half of all companies in any given cohort of US publicly traded companies disappear within 10 years.
Ja, detta är helt sjukt. Så av alla aktierna på amerikanska marknaden sedan 1950, det vill säga 28,853, så har 22,469, 78%, försvunnit innan 2009. Och sen som man säger att om du delar vilken liksom underdel av den amerikanska börsen som helst, så kommer liksom hälften av dem ha varit borta eller var borta inom 10 år. Det är helt sjukt. Alltså så här, jag har inte tänkt på detta, då har jag ändå investerat i 25 år. Jag har inte liksom tittat på det från det perspektivet.
Nej.
Förlåt, detta var inte från Bessenbinder, det var från Nicks bok. Nu skriver Bessenbinder. Ja.
More than half of
databasen som han hade faktiskt.
The common stocks deliver negative lifetime returns. The single most frequent outcome when returns are rounded to the nearest 5% observed for individual common stocks over their full lifetimes is a loss of 100%.
Ja, jag tycker det är helt bisarrt. Så att det är precis det vi var inne på innan. Det vanligaste, den mest förekommande liksom utfallet för en individuell aktie är att den ska förlora 100% liksom av sin avkastning. Ja. Och här har vi precis det jag pratade om innan också. Of the 20 companies in the Dow Jones Industrial Average in March 1920, not a single one was still in the index 100 years later. Nothing lasts forever. Så att av de här 20 företagen som var liksom i det största indexet 1920, ingen av dem är kvar 100 år senare.
Det låter jättekonstigt, men samtidigt visst, 1920, vad gjorde man då? La man räls och
hade
brödkål och sådana saker?
Ja,
eller?
Jag vet inte, man kan väl kolla upp det. Men det var sagt om några Vanderbilt och sådana.
Ja.
Jag vet inte, Rockefeller skulle jag gissa.
Ja.
Så att, och tittar man på det då, så också från Bessenbinder, så medianlivslängden för en enskild aktie mellan 1926 och 2016 för att notera att bolag är 7,5 år. Så extremt få bolag överlever med en 7,5 år. Och det är här man också får så här respekt för typ så här Investor eller de här, du vet, som har funnits i 100 år. Snacka om att vara outliers och vara liksom duktiga.
Mm.
Ja, lite så här. Lite spännande, lite tragiskt samtidigt.
Ja, men jag tänker också mycket så, vad hände med alla dessa bolagen? Och vad gjorde de? Och blev de uppköpta? Och vad bidrog de till i samhället och sånt? Jag tänker ju på sådana saker, ja, naturligtvis.
Ja.
För att för mig är det liksom väldigt så smärtsamt att tänka att någon hade startat företag och ville något och gjorde något och trodde på något.
Ja.
Och kanske bidrog på något vis och sen dog då utan att lämna ett spår efter sig.
Ja.
För att jag vill att det ska finnas spår.
Efter dig?
Ja, efter mig naturligtvis. Men efter den mänskliga, du vet, den här mänskliga drivkraften. Ja. Att det är spår.
Ja.
Nu tittar vi på det från en investerares perspektiv. Ja. Inte från någon som ska liksom läsa i framtiden.
Och det är ju detta som är också fördelen med index. För har du då ett index, när ett bolag dör så poppar det in ett nytt bolag.
Ja.
Är med. Så att liksom, detta är så här, för mig blir så här, ju mer man läser, ju mer så här, desto liksom bättre, mer tycker man ju om indexfonder. Upplever jag. Även om liksom, det är ju inte så emotionellt spännande som en enskild aktie. Där man får vara med på så här, du vet, tonåringen, tog examen och ökade jättemycket. Och sen fick den sitt första jobb och sen fick den sitt barn. Och så gick den igenom sina olika faser. Och så får man vara med på uppgången och vara så här, jag har tjänat pengar. Och sen har man en krigshistoria.
Ja, men nog också att man känner sig som en del av något. Ja. En del av samhället, att man är med. Ja. Liksom, och
man får bevisa något och sånt. Ja. Mm. Bessenbinder igen.
Yeah. The results in this paper imply that the returns to active stock selection can be very large if the investor is either fortunate or skilled enough to select a concentrated portfolio containing stocks that go on to earn extreme positive returns. Of course, the key question of whether an investor can reliably identify in advance such a home run stocks or can identify a manager with the skills to do so, remains.
Ja. Så att han säger så här, ja, en koncentrerad portfölj kan gå superbra, eller hur? Men det är hela tiden frågan är så här, kan jag på ett liksom repeterbart, strukturerat, systematiskt sätt hitta dessa som ger de här home run stocks, liksom, eller inte? Och det är ju liksom supersvårt.
Men Rentec, John?
Ja, de har ju gått, nu har jag inte kollat på dem, men de hade skitdåligt 2021.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte att de annars var någon sån där gyllene fågel.
Ja, vi får återgå. Det var länge sedan Rentec kom in.
Jag har sett den boken på ditt skrivbord länge nu. Ja. Investing for Crisis Times, eller vad det stod.
Nej, det är något helt annat.
Det här var
en annan bok. Mm. Ja,
vi har, den finns men Rentec
i alla fall. Ja, den finns på Kindle. The Man Who Beat the Market heter den. Jim Collins, tror jag, eller något sånt. The Man Who Beat the Market.
Men det är den med paraplyet, ja.
Nej. Den är Investing, det är Safe Haven. Det är av Hans Spitzberger. Den kommer vi till vid något till.
Det är väl Rentec?
Nej.
Spitznagel?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Nu har blandat ihop det. Han har fonden Universa som är tillsammans med Nassim Taleb som tjänar bizarra mängder pengar när marknaden går ner.
Och det gör de nu kanske?
Kanske. Det är kanske dags att kolla upp.
Det är dags att kolla upp, ja.
Ja, det får bli kanske efter vi har ett par kapitel kvar i Just Keep Buying.
Ja.
Men den svåra frågan då är, kan jag vara säker på att jag kommer kunna plocka ut vinnarna när proffsen uppenbarligen inte klarar det? Det är liksom frågan man behöver ställa sig och vara ganska liksom rak och ärlig liksom med sig själv. Mm. Tittar vi på Avanza släpper ju varje år. Så här gick det för den genomsnittliga avansianen, så här gick det för Stockholmsbörsen, eller så här gick det för den globala börsen. Och tittar vi på de senaste 12 åren så har, jag tror att 9 av 12 år har inte den genomsnittliga avansianen klarat det. Så som grupp verkar ju vi på Avanza inte klara slå index. Sen det, återigen också, vi har mycket diskussion kring det på forumet. Så att jag liksom, om man tittar från det finansiella hållet så har man ju oddsen bizarrt mot sig. Och då har vi ändå som Nick skriver, that argument pales in comparison.
Ja, och nu kommer det existentiella argumentet.
Ja, så här blir det inte så mycket att diskutera, utan här blir det mycket citat, lite på alltså, gränsen
för mycket. Jag kan inte ens räkna ut vad det existentiella argumentet är. Jag har liksom ändå funderat lite här i smyg.
Alltså.
Jag kan inte tänka ut det. Och sen kommer det väl ändå låta så helt självklart typ.
Ja, men precis. Men du ska få läsa. Och det är roligt för han kommer börja med så här, det existentiella argumentet är ganska simpelt.
Ja.
Så att du får läsa.
The existential argument against stock picking is simple. How do you know if you're good at picking individual stocks? In most domains, the amount of time it takes to judge whether someone has skill in that domain is relatively short.
Ja, då argumenterar han så här. Alltså om du tittar på någon som spelar basket.
Ja.
Det tar inte mer än 10 minuter att se om någon är duktig på basket. Alltså så här, ja visst, man kan ha tur. Liksom, och jag har sett alla 3 poängarna de första 5 minuterna. Men om jag spelar en basket en timme. Alltså du sätter inte alla 3 poängar i en timme om du inte har färdighet. Jag menar, du får inte ett bra resultat på tur. Nej. Samma sak i programmering. Jag vet många som följer forumet eller jobbar inom tech. Du ser ganska snabbt om en programmerare är duktig eller inte, eller hur? Men då, och då kommer ju den svåra frågan, kan du på en timme säga om du själv eller någon annan är en bra aktieinvesterare?
Nej, det
är jättemycket. Alltså,
vad behöver jag titta på då?
Ja, men det går ju inte ens. Alltså, så här, man kan ju bullshitta någon genom att säga att det låter bra. Men om du ska titta på utfall, så är det ju liksom, för det är ju det vi tittar på, utfallet av kod eller utfallet av mål i basket eller liksom i annan domän, så kommer resultatet, alltså utfallet, kommer väldigt snabbt i förhållande till aktionen. Medans när du investerar så kan det ju vara så här, det kan ju ta flera månader mellan du tar ditt beslut och du har ditt utfall.
Ja.
Är du med? Så om han skriver så här.
Ja. How long would it take to determine if someone is a good stock picker? An hour? A week? A year? Try multiple years and even then you still may not know for sure. The issue is that causality is harder to determine with stock picking than with other domains. When you shoot a basketball or write a computer program, the result comes immediately after the action. The ball goes in the hoop or it doesn't. The program runs correctly or it doesn't. But with stock picking, you make a decision now and have to wait for it to pay off. The feedback loop can take years.
Hänger du med?
Ja, absolut.
Ja.
And the payoff you do eventually get has to be compared to the payoff or buying an index fund like the S&P 500. So even if you make money on absolute terms, you can still lose money on relative terms. Ja.
Så att det inte ens så liksom binärt att så här funkar programmet eller inte. Fick du i bollen i korgen eller inte? För att som vi säger så här, visst du kan köpa aktier som har gått plus. Även om du har oddsen emot dig så kan du hamna på de där 36% som faktiskt går plus. Alltså 3 eller 4 av 10 aktier som går plus. Men av dem så kommer ju inte en del av dem slått om du bara hade haft den här länsförsäkringar globalfonden. Den som köpte ARK till exempel eller köpte SBB. Jämfört med mig som köpte länsförsäkringar vid samma tillfälle, till exempel då 2017. Vem är den bästa investeraren? Är mig jättesvårt att säga.
Mm.
Liksom, och framförallt hade det varit 2 helt olika svar om vi hade frågat 2021. Eller om vi hade frågat i maj 2022. För 2021, då hade man ju sagt att det är SBB-investeraren. Eller hur? Som har 5 gånger mer pengar än vad jag har i indexfonden. Medan idag har jag ju mer pengar än SBB-investeraren för 5 år sedan. Eller ny teknik till ny teknikinvesteraren. Eller de här andra. Liksom. Så att det är jättesvårt. Jättesvårt att säga. Vi fortsätter.
Ja. Du har skrivit utfallet behöver inte ens ha med dig att göra.
Ja, precis. Då tar Nick argument. Han börjar sin historia. Då han börjar vara kapitel med historia. Och då berättar han om sin kompis Darren som ringer till honom, du vet så här, kommer du ihåg GameStop Så vi hade ju det uppe liksom här för något år sedan.
Ja.
Så jag ska köpa liksom GameStop och så ökar det jättemycket. Och sen så faller det liksom inom loppet av dagar eller timmar så kunde man ju tjäna asmycket och förlora liksom jättemycket. Och då resonerar Nick i boken så här. Så om vi tar GameStop som exempel. Så säg att du köpte aktien 2019 eller 2020. För du trodde liksom så här, men jag tror dataspel och vintage dataspel, det kommer funka. De håller på att bygga ut sina affärer. De är undervärderade. Jag gillar bolaget. Jag tror de kommer kunna förbättra verksamheten. Okej, okay? Det är mitt bet.
Ja.
Ja. Och sen då kommer Reddit in. Liksom, och de här småspararna, och du vet, det blir liksom småsparar mot hedgefonder och finansbranschen.
Nu ska vi visa
dem, och du vet så här, och vi ska knäcka den här Melvin Capital liksom genom.
Gjorde de det förresten?
Ja, jag tror det. Du vet, och man, till och med jag har en tröja där det står så här game set match, eller så GME. Liksom, och jag köpte en aktie för jag ville vara med i den liksom historiska händelsen.
Ja, det stämmer.
Ja. Och då kan man liksom säga så här, så okej, bra, du tjänade pengar på GameStop. Men hade det med din färdighet att göra? Alltså så här, du fick ett positivt resultat, men det hade ju ingenting med dig att göra. Det hade ingenting med din ursprungliga analys att göra.
Jag kör sån här second level thinking på vintage-spel och sånt.
Ja.
Kan man säga.
Ja, men visst, man hade gjort det. Men, och det spelar
det
liksom,
hade inte med mig att göra.
Och har det inte med att göra, är det då att jag var skicklig? Eller var det bara att jag hade tur? Är du med? Och det är ju det som är problemet, att när du tittar på utfallet, liksom så här, så är det jättesvårt att särskilja tur från skicklighet i det här. Och Nick skriver ju så här.
Yeah. Did the stock go up because of some change you anticipated, or was it another change altogether? What about when market sentiments shift against you? Do you double down or buy more, or do you reconsider?
Ja. Och jag ska ju säga så här, att vi har en lång tråd på forumet om en specifik aktie. Jag vill inte prata om den liksom i podden, utan då får man aktivt leta upp den i forumet. Där vi har haft liksom en tes om att liksom den är liksom felvärderad av marknaden. Vi köpte en ganska stor position nu under våren och ja, men nästan för 500 000. Och just nu ligger vi 150 000 back på 4 veckor.
Mm.
Skitjobbigt. Liksom. Och det är så här, jag vill stoppa huvudet i sanden och jag är så här, okej, vad är det andra vet som inte jag vet? Och jag är ju idioten i rummet, liksom, för jag har ju liksom gjort ett ganska stort offentligt bett och liksom sagt så här, men detta är undervärderat. Och där händer massa roliga grejer. Detta har blivit som följetong som när vi skulle köpa bil.
Mm.
Till exempel nu för några dagar sedan så släppte Nordea och andra uppdaterade analyser av detta bolaget. Och så skriver de upp siffrorna, så liksom så här, siffrorna, fundamentala siffrorna ser bättre ut, och så sänker de riktkursen. Vilket också är en sån där, du vet, man liksom så här, vänta, hur tänkte ni? Ni säger att bolaget går bättre och ändå så tar ni ner riktkursen. Och tittar man på det så är liksom nedgången från, sista december kostade aktien 61 kronor, nu är det ner på 18. Så det är så här 70% förlust. Och det suger, liksom. Så att, och då blir det precis, do you double down, buy more, eller do you reconsider? Och du vet, och till slut så kommer det så här liksom första inspiration, och sen kommer rädsla, sen kommer förtvivlan, sen kommer kapitulation, och alla de här känslorna kommer ju.
Liksom. Ja, visst.
Vilket också är en sån här, som jag upplever, en ganska uppenbar nackdel med att investera i enskilda aktier. För du har liksom en never ending, alltså du har ett antal frågor som hela tiden dyker upp. Har jag rätt? Har jag fel? Var detta bra? Var det dåligt? Vad är det andra vet som inte jag vet? Vad har jag? Men marknaden håller ju inte med om detta. Men hur kan analytikerna skriva upp och ändå gå kursen ner?
Alltså, ja, men det skapar en viss oro.
Ja, det skapar en emotionell osäkerhet, stress.
Oro. Ja,
det skapar en emotionell stress.
Ja.
Som jag upplever att jag har ingen emotionell stress när jag köper en indexfond.
Nej.
Är med. För där är liksom bolagsrisken är helt borta. Nej, jag kan ju säga så här att indexfonden kommer inte göra x antal 100%. Men å andra sidan så kommer den aldrig göra de här stora förlusterna heller. Och tids nog så kommer den förmodligen slå alla de här liksom hög uppgång och liksom så här spektakulärt fall. Liksom, eller reversion to the mean, som det så fint heter också.
Ja.
Där.
Då läser jag. These are just few of the questions you have to ask yourself with every investment decision you make as a stock picker. It can be a never-ending state of existential dread. You may convince yourself that you know what's going on, but do you really know?
Ja. Ja. Vad tänker du? Du sitter här och ler.
Vi satt här och pratade om bolaget, men ja, för jag kan ju, jag har absolut satt huvudet i sanden när det gäller en sån här grej liksom.
Ja.
För att jag tänker så här, ja, men jag har fan ingen aning.
Nej.
Nej.
Och det är det som är så här skönt också med en indexfond. Det är så här, jag har ingen aning och det räcker. Men när du investerar i en enskild aktie så kan du kan inte unna dig det.
Nej.
Du kan inte,
och jag kan ju också bli så med enskilda aktier att jag vill inte ens pyssla med det.
Nej.
Och då kan ju vem som helst, inklusive mina egna röster i huvudet, säga så här, men vadå, är du inte tillräckligt skilled liksom?
Ja.
Och så kommer det sådana där utmaningar i huvudet.
Ja, ja, precis.
Ja, du är lite dum som bara behöver hålla på med indexfonder.
Ja.
Det skulle nog vem som helst tycka i slutändan.
Ja, och nu är det bara din egen röst.
Det är min egen röst.
Jag tänkte när du får höra det i fikarummet.
Ja.
Det är bara loser som håller på med indexfonder. Jag har ju fått höra det från folk. Så bara, ja, men du behöver inte följa han på Riket Tillsammans för han är inte tillräckligt duktig för enskilda aktier. Liksom. Ja, vi går vidare. Så om vi tar Bessenbinder. Han i sin conclusion så skriver ju han ju så här, related works. Detta var faktiskt Christian 100 på forumet som plockade upp det.
Mm.
Utöver allt det vi har pratat så kommer dessutom de här faktan.
Ja, och då är det en studie av Saver och Wilson 2013 show that approximately 60% of the cumulative stock market excess return accrues on the relatively few days where macroeconomic announcements are made.
Ja.
Vad betyder nu detta?
Ja, så det betyder att 60% av den ackumulerade överavkastningen på aktiemarknaden kommer på de relativt få dagarna där det blir så här, amerikanska jobbsiffror släpps eller Fed förändrar räntan eller nya inflationssiffror kommer.
Så blir man så blir börsen optimistisk,
ja,
eller
negativ.
Eller negativ.
Så att det inte är som att det är linjärt att det förändras med 0,1% om dagen. Utan det blir liksom slagen kommer dessutom de här slumpmässiga dagarna när det presenteras viss fakta.
Men då vet man när man ska sälja i alla fall då.
Va?
om det blir, nej. Om man tänker så här, men det kommer komma en rapport snart och snart. Ja, men då kan jag sälja då, för då kommer de säkert gå upp.
Ja, och sen
ett
har
par
du fel.
Procent. Ja, men ja, så har man fel.
Ja. Ja. Så att det är liksom så här. Och sen skriver en annan studie av Lucca och Munch
2016. Show that half of the excess return in US markets since 1980 accrues on the day before Federal Reserve Open Market Committee meetings.
Ja, så att liksom halva överavkastningen på amerikanska marknaden sedan 1980 kommer de dagarna då Fed, alltså amerikanska centralbanken, har sina möten.
Ja.
Liksom där. Så vi fortsätter på
det existentiella argumentet.
Ja. Så pratar han om den här frågan så här, så handlar det om att jag har en färdighet eller inte? Och då säger han, för vissa människor så är svaret ja, du kan läsa det han skriver. Mm.
For some people the answer is clearly yes. For example, in can mutual fund stars really pick stocks? Är det en
studie.
Researchers found that the large positive alphas of the top 10% of funds net of costs are extremely unlikely to be a result of sampling variability or luck.
Yeah. In other words.
Yeah. In other words, 10% of people who pick stocks professionally do actually have skill that persists over time. However, this also suggests that 90% probably don't.
Ja. Yeah. Så säger så här, ja, för vissa människor tycker de att de absolut har en färdighet i det här. Om man tittar på studier, så denna studien som han tittar på, så då tittar man bara på fondförvaltare och så sa man så här, okej, 10% av dem har en färdighet som sannolikt, och har en färdighet och resultat som sannolikt inte beror på tur. Forskare är ganska duktiga på att urskilja tur från skicklighet i liksom studier. Så han säger så här, ja, men då finns det liksom 10% som kan göra detta professionellt, men samtidigt så säger han också att det finns 90% av dem som inte gör det. Mm. Än med. Och så fortsätter han resonemang. Detta är ett ganska fint resonemang.
Ja. Yeah. For argument's sake, let's assume that the top 10% of stock pickers and the bottom 10% of stock pickers can easily identify their skill or lack thereof.
Det vill säga, så han säger så här, bara för argumentets liksom, diskussionens skull så säger vi så här, vi har 10% som vi säger är duktiga. Vi kan alltså identifiera, titta på dem så här, men de här 10, de har skill. Och sen säger vi, okej, men titta här, de här botten, de i botten, 10%, de har ingen färdighet. Nej. Så vi har liksom identifierat topp 10 och topp sämsta 10%.
This means that if we choose a stock picker at random, there is a 20% chance we could identify their skill level and an 80% chance that we couldn't.
Ja, så det betyder att om vi har de här topp 10% och sämsta 10%, om vi då får 100 fondförvaltare så är det sannolikhet att 80% sannolikhet att vi kommer att liksom välja en fondförvaltare där vi inte kan säga någonting.
Ja. This implies that 4 out of 5 stock pickers would find it difficult to prove that they are good at stock picking.
Ja.
Mm.
Så det är jättesvårt att bevisa att man är liksom duktig.
Mm.
Ja.
And even if you are someone who can demonstrate their stock picking prowess, your issues don't stop there. For example, what happens when you inevitably experience a period of underperformance? After all, underperformance isn't a matter of if, but when. This is the existential crisis that I'm talking about. Why wouldn't you want to play a game or make a career out of something that you can't prove that you're good at?
Ja, hänger du med på argumentet?
Ja. Yeah.
Så att liksom säga så att ja, även om jag är de här topp 10% så kommer jag ha perioder där jag underpresterar. Alltså det är liksom nästan per definition. För att du behöver ibland köpa det som är opopulärt eller du köper någonting som går ner eller liksom för att göra de bra affärerna. Att köpa det som alla andra köper kommer ju inte ge dig någon skill för då kommer du inte slå index.
Mm.
Så att det kommer ju nästan i att liksom vissa av de här strategierna som ska överprestera mot index kommer ju ha perioder av underprestation och de här perioderna av underprestation de kan ta flera år. Liksom. Om vi nu tar till exempel det här, om vi nu har rätt i den här ena aktien som vi pratar om, ja men du vet, nu har den ju totalt underpresterat och det enkla liksom för oss hade ju varit att inte prata om det och ta upp de 3 och titta vad duktiga vi är, men liksom nu när den har gått ner, ja men handlar det om att vi har dålig skill eller är det bara en period av underperformance?
Ja, liksom, precis.
Jag vet inte. Och då kommer man till den här existentiella frågan. Okej, så varför skulle jag vilja spela ett spel eller liksom jobba i en liksom karriär där jag inte vet eller ens kan bevisa att jag är duktig? Jag kan enkelt bevisa att jag är duktig på programmering. Jag kan enkelt bevisa att jag är ganska duktig eller var ganska duktig handbollsmålvakt.
Mm.
Men jag kan liksom inte bevisa att jag är en duktig stockpicker.
Nej.
Liksom. För ta Katie Woods, är hon en duktig stockpicker? Hon var ju en stjärna, var med på framsidan av tidningar etc. Även om vi har i Sverige hade vi han Max Mittenberger som hade den här fonden Gladiator.
Mm.
Sveriges bästa eller Nordens bästa hedgefond 2018. Nu för några månader sedan la han ner fonden totalt felsatsat. Liksom så fonden försvann.
Det kommer ju komma nya sådana.
Ja, det är klart det kommer.
Som får vara på framsidan av tidningar.
Ja.
Frågan är ifall vi kommer att bli så jävla seduced.
Ja, men det är klart vi kommer. Vi blir alltid seduced. Vi gillar ju den där stjärnan. Vi gillar ju den där som kommer i media. Du kan fortsätta att läsa vad han skriver.
Ja, and even if you're someone who can demonstrate their stock picking prowess. Nej, vänta, nu har jag läst det väl.
Förlåt. Det var jag som klistrade in samma. Ja.
Ja, då fortsätter vi. As a study by Baird noted, at some point in their careers, virtually all top performing money managers underperform their benchmark and their peers. Particularly over time periods of 3 years or less.
Ja, så inom en 3-årsperiod så kommer de flesta underprestera.
Mm. Just imagine how nerve-wracking this must be when it finally happens. Yes. You had skill in the past, but what about now? Is your underperformance a normal lull that even the best investor experience, or have you lost your touch?
Mm. Skitjobbig fråga. Liksom. Eller hur? När jag underpresterar. Okej, hade jag färdighet, men har det ändrats? Har jag missat någonting? Har marknaden förändrats? Har spelarna förändrats? Vad är det andra vet som inte jag vet? Vad vet jag som inte andra vet?
Ja, man undrar ju vad som händer med dem som liksom...
Ja. Är det att ha marknaden fel eller har jag fel? Ja, men ta till man Max Mittenberg. Han var ju jätteinvesterad i någon sån här, och något sånt bolag på O, jag minns inte ens vad det heter. Liksom, och han var väl helt säker på att de andra hade fel. Liksom. Men de andra hade ju inte fel. Det gick ju liksom bara rakt ner.
Mm. Och det är samma men sak. Vad gör han nu? Är han bonde eller någonting sånt?
Nej, jag
det är
tror
det han, jag
nej,
tänkte. Nej, jag så jag vad händer med de här människorna?
Jag tror hans fond gick ihop med någon annan fond.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och där, jag tvivlar ju nu, om jag ska vara på det där andra bolaget också, okej. Jag tror ju fortfarande att vi har rätt och att andra har fel. Men marknaden håller ju inte med. Liksom.
Nej, och då börjar jag tänka så här, men vi behöver bara sitta på det här tillräckligt länge.
Ja, det är ju inte säkert att det är en lösning. Det är inte
säkert, nej.
Nej. Skitjobbigt.
Ja.
Så att om man liksom tittar på det, så vad ska man liksom, konklusionen, vad ska man göra? Jo, men väldigt få grejer slår en indexfond, alltså en aktieindexfond över tid, eller liksom en fondrobot. Vill man ändå hålla på med enskilda aktier, ja men gör det i en skyddad miljö. Liksom, det är det som vi pratar om, att det behöver liksom inte vara antingen eller, utan man kan ha till exempel 90% i indexfonder och sen har man kanske 5-10% i en, det som vi kallar för lekhink. Alltså ett separat ISK-konto eller liksom liknande. Och liksom givet, eller så det är liksom det första som jag skulle säga. Så att, ja men sätt majoriteten i indexfonden, ha en liksom en leking, ha där du köper dina enskilda aktier, där du kan ha din hobby etc. Och om du gör detta liksom dessutom för att tjäna pengar, alltså skulle jag säga att du vill göra detta professionellt, inte för andra skull, men alltså okej, men denna portföljen är till för att jag vill kunna visa min skill, eller jag vill se om jag har färdighet eller om jag blir bättre eller etc. Så skulle jag säga så att då är det jätteviktigt, och detta skriver ju Nick i boken också, att mät. Alltså räkna ut avkastningen löpande, räkna ut den på årsbasis, titta på totalavkastningen och sen jämför du den avkastningen med, till exempel är det svenska, har du en portfölj av svenska bolag, ja, men då är det ju rimligt att jämföra den till exempel med plus alla bolag Sverige, som är en indexfond för Sverige. Jag numer ogillar att jämföra mot index, utan jag gillar ju mer att jämföra något jag de facto hade kunnat köpa. Jag kan inte köpa index utan avgift, alltså blir det snett att jämföra med index, utan köp då den närmsta jämförelsen med index. Och för svenska börsen så påstår jag att det är plus alla bolag Sverige. Det finns ingen bättre jämförelse. Har jag en portfölj som är liksom med utländska aktier också, till exempel att jag investerar i amerikanska aktier eller en utländsk portfölj, ja men jämför då med till exempel Länsförsäkringar global indexnära. Och sen skulle jag säga jämför liksom hela då med då Lysa till exempel, eller Opti eller någon annan fondrobot, för att det är ju de facto där vi har alternativen, att jag kan ju sätta mina 100 kronor i plus alla bolag eller i Länsförsäkringar eller i Lysa och tävla över då de här liksom tillräckligt lång period. Och jag skulle säga som sagt, jag tycker ju 12 månader säger ju ingenting.
Nej.
Utan jag tycker ju liksom så här 3, 4, 5, minst 5 år, 10 år. Alltså inte ens på 10 år kan man vara säker. Och detta är väl det jag brukar säga ibland är min orättvisa fördel, att jag började investera så tidigt så att jag är inne på mitt tredje decennium som investerare. Och jag har haft en aktieklubb som vi mätte, och det var ju det som var det egentligen ett av skiftena till indexfonder. För att vi mätte, eftersom vi hade faktiskt delägare i den här aktieklubben, så var vi ju tvungna att löpande mäta, för vi skulle räkna ut andelsvärde och vi skulle liksom räkna ut massa grejer. Så det var liksom inget val att inte mäta.
Nej.
Och det var ju där att vi efter 3 år liksom insåg, nej men titta här, vi slår ju inte Stockholmsbörsen som vi jämförde oss med. Och då avvecklade vi aktieklubben och gav tillbaka alla pengar. Och sen dess har jag liksom inte varit supersugen på att ha någon jättestor portfölj för, vad ska man säga, det viktiga sparandet. Så det viktiga av vårt sparande ligger ju i Lysa indexfonder plus alla bolag etc. Medan de här andra är ju liksom hobbyspekulationer eller där vi tar an en större liksom risk. Liksom. Bra, det var väl egentligen det som jag tänkte var syftet med dagens avsnitt.
Ja.
Vad tänker du?
Ja, jag vet. Jag tänker att jag inte är så sugen på
enskilda aktier. Alltså, okej.
Okay. Vad tänker du då?
Jo, nej, men det är väl det. Jag hoppas att inte folk blir nedslagna. Att återigen, det är roligt. Alltså det är emotionell resa med enskilda aktier. Det kan vara roligt, men gör det för skojs skull. Alltså jag jämför det med så här, folk lägger 1000 lappar varje månad på att ha en häst.
Ja.
Är med? Det är helt okej att förlora relativ avkastning mot index. Det är helt okej att gå back ibland. Det är liksom så här. Men skilj på hobby och det som du behöver, pengar som du behöver till din pension. Alltså det, eller skilj på eller hobby sparande. Eller liksom sparande till ditt boende eller hobby eller liksom sparande till barn. Alltså så här, var tydlig för dig själv. Vad är det som är hobby liksom för skojs skull? Och vad är det som är mitt viktiga sparande? Och jag hade ju avrått för att lägga det viktiga sparandet i någon slags liksom koncentrerad portfölj av enskilda aktier, tänker jag. Och sen tänker jag att du som har indexfonder och sparar det långsiktigt, så bara så här, hoppas här att liksom, lita inte på oss, logga in på Avanza och så jämför då till exempel då den här Länsförsäkringen Global med ny teknik eller med Spiltan Aktiefond Investmentbolag eller alla de här andra som du säkert har talat om och som andra har tipsat om och se hur det har gått. För över tid så är det extremt svårt. Det är extremt svårt att slå de här indexfonderna. Men indexfonden kommer ju aldrig vara den enskilda vinnaren varje år. Det är därför jag gillar den här cykel- och Tour de France-metaforen. Att, nej, du kommer aldrig med en indexfond vara bäst. Men du kommer aldrig vara sämst och du kommer alltid vara topp 30%. Och eftersom de andra dessutom inte hoppar av de här dåliga investeringarna i tid, så kommer du sannolikt överprestera och vara vinnaren, trots att du egentligen inte borde kunna vara vinnaren med en indexfond. Så tänker jag. Det kommer bli superspännande med diskussionen efter detta avsnittet. Liksom, särskilt... Yeah. Särskilt om du har någon som bara investerar i indexfonder eller i aktier och tycker att indexfonder är skit, så kan det vara intressanta
samtal. Kan du visa de här studierna för den personen?
Precis, ta fram. Du, jag har en studie här, Bessenbinder, så tänker man att det är någon robot. 2020. Att det är en robot i någon Star Trek liksom, serie. Nej, helt enkelt. Jag tänker att vi rundar av. Stort tack för att du följer oss. Tack för att du lyssnar. Jag hoppas att vi ses på forumet. Och tack till dig som är på Patreon och som är sponsor och gör detta möjligt. Och jag ser fram emot diskussionerna.